Det här är Människan och maskinen, en podd för Sveriges Radio P1. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmen tillsammans med Per Johansson som är idéhistoriker och doktor i humanekologi. I dagens avsnitt ska vi prata om en tidsperiod som rent idéhistoriskt ofta placeras precis före det moderna genombrottet vid förra sekelskiftet. Det är en era som ofta brukar beskrivas som en reaktion mot upplysningstidens förnuft och ljus. Ja, det här är helt enkelt den romantiska perioden som grovt räknat sträcker sig från slutet av 1700-talet till andra hälften av 1800-talet. Det är natten och månskenets tid, den djupa skogen och den ödsliga ruinens era, då människans sanna natur kanske enbart kunde förstås i förhållande till nattens dunkel. Det är det inre snarare än yttre, det är mörker framför ljus. Men det finns även ett annat spår som rör sig inom den här tidens tänkande, vilket vi inledningsvis kommer prata om idag. Här finns nämligen en naturvetenskap som befinner sig helt i den vetenskapliga mittfåran, men som är baserad på en allomslutande syn på världen som helt enkelt inte bär på den skarpa uppdelning mellan inre och yttre som präglar det kartesianska tänkandet. Kanske fanns här ett frö till den besjälade modernism som vi talat om i tidigare avsnitt. Den modernism som existerade fram till början av 1900-talet men som verkar ha dött i samband med världskrigen. Och kanske finns det något i den romantiska natursynen som vi också skulle kunna bära med oss rakt in i vår tid. Dagens program har rubriken Romantiken.
Romantik och mekanism brukar man inte förknippa med varann, precis, eller hur?
Nej.
Teknofiler, liksom. Byråkrater.
Nej, man tror att det är någon typ av...
Dina romantiker.
Nej, det är ju absolut motsättning där, eller hur?
Ja, och så motsatsen, det är typ liksom känslor, individualitet, fantasi. Alltså. Byråkrat mot fantasi, eller teknofil mot känslor. Ja, kanske. Ja, i allmänhet så tror jag de flesta förknippar inte seriös naturforskning med romantiken. Men det där är faktiskt en felaktig bild. Så vi kan ju inleda med att prata lite om det, tror jag. Typiskt för romantikens naturfilosofi, det är en helhetssyn. Att man har en uppfattning om komplexa interaktioner mellan olika organismer om man tittar på den levande världen till exempel. Och också en strävan, en övertygelse om vikten av att inkludera subjektet i naturstudiet. Och så betonar man gärna förändring och kontraster mellan liv och död. Och död som förutsättning för liv och sådana saker. Och en sådan viktig vetenskap under 18 och sen 1900-talet allt viktigare naturvetenskap är ekologin. Och ekologin har väldigt tydliga uppenbara rötter i romantisk naturfilosofi. I synnerhet hos en av de ledande företrädarna för denna filosofi, Alexander von Humboldt.
Är det han som har något stort universitet uppkallat efter sig i Tyskland?
Ja, det är det väl i Berlin. Och han var sin tids mest uppburna naturforskare, alla kategorier. Föddes 1769, dog 1859. Vid 100-årsjubileet efter hans död så firades det med parader och tal och stora evenemang i städer i hela världen. På alla kontinenter så var det tiotusentals människor ute på gatorna hela dagarna och tal och evenemang och fester och fyrverkerier överallt. Liksom. Det säger någonting om hur otroligt stor han var och ansågs,
han måste ha gjort. Han måste ha gjort någonting som folk verkligen kunde ta till sig då, tänker jag.
Ja, hans mest kända bragd, får man väl kalla det, var en flera år lång resa kring sekelskiftet 1800 i Sydamerika. Då han kartlade till exempel floden Orinoco, klättrade omkring i Anderna, besteg olika vulkaner där och för att studera vulkanisk aktivitet. Han skrev en serie stora fina böcker om det där, om den där resan, och de blev väldigt populära. De inspirerade bland annat Charles Darwin sen att ge sig ut på den här berömda forskningsresan med Beagle, då han var till Galapagosöarna bland annat. Och han var nära vän med många av tidens store Humboldt, både på vetenskapens och diktens och konstens områden, inte minst Goethe till exempel. Goethes naturfilosofi och Goethes intresse för naturfilosofi har mycket med, hans vänskap med Humboldt att göra. Och Humboldt, han var en genuin vetenskapsman. Han mätte vad han än var. Han hade avancerade instrument med sig som han vårdade ömt överallt vart han reste. Det finns historier om han. Särskilt en barometer. Han hade några avancerade barometrar med sig till Sydamerika som var ganska ömtåliga. Och det var lite besvärligt där när man klättrade omkring Anderna, inte minst på någon klipphylla som var på ett par decimeter och flera hundra meter stup ner, och så balanserar den här på någon åsne rygg då liksom, så att det inte skulle gå sönder. Det är så roliga berättelser där hur man var mer rädd för att barometern skulle gå sönder än att han själv skulle störta i avgrunden. Så det är en väldigt hällgiven vetenskapsman det där.
Ja, men en riktig äventyrare.
Ja, verkligen. Jo, han har en otrolig aktivitet. Han verkar ha hela livet ha besjälats av någon upptäckarlusta och någon iver som aldrig tog slut. Ofattbara egentligen nästan, både prestationer och resultat och vetenskapliga resultat och med anteckningar om allting. Typiskt för Humboldt blev ganska snart då att han kom fram till att allting hängde ihop. Han var en sån där som han var otroligt intresserad av alla detaljer, del av detta mätande till exempel. Han var en enormt öga för detaljer och den och den växten där och där kunna liksom studera ingående. Men han hade någon förmåga och strävan hela tiden se det i sitt sammanhang. Så han ställde alltid frågan, ja men nu studerar jag detta enskilda specifika fenomen. Men vad har det med allting annat att göra? Så han utvecklade en väldigt väl utarbetad naturfilosofi som gick ut på att allting hängde ihop och allting påverkade allt annat i naturen. Och han menar att det var helt fel att tänka som Linné då, att varje art hade sin självklara gudomligt givna plats och att Gud han bestämde hur många individer som behövdes av varje art och sånt. Humboldt kom fram till genom sina observationer i Sydamerika inte minst att det pågick en ständig jakt och ett ständigt uppätande av varandra i naturen. Både när det gäller djuren och växterna. Det var en ständig kamp om utrymmet och födan och alltihopa. Det pågick liksom enorm aktivitet hela tiden. Allting hängde ihop. Och det där ledde ju till att han anses vara den moderna ekologins fader helt enkelt. Och han var också den som upptäckte det här med vegetationszoner. Grundläggande för naturgeografin. Det faktum att du får en distribution av typen av växtlighet i nord-sydlig riktning från ekvatorn och norrut mot polerna där vegetationstyperna ändras. Men du får exakt samma distribution i höjdled, i berg, i höga berg.
Ja, just det.
Så att högt uppe på bergen så finns det inga träd och inga högre växter överhuvudtaget utan bara lavar, precis som på riktigt kalla områdena i Arktis till exempel.
Just det.
Och på lite lägre höjd så har du till exempel barrskog även i tropikerna, även vid ekvatorn på höga berg i tropikerna så har du barrskog och tempererade förhållanden.
Det visste inte jag ens.
Det där var upptäckte Humboldt. Mm. Bara det ansågs ju väldigt stort. Som jag sa, han vårdade ömt sina mätinstrument. Han såg de här mätinstrumenten som förlängningar av sina sinnen. Så de ökade alltså subjektets räckvidd och gav insikter om olika fördolda samband. Och det där med fördolda samband var något typiskt för en romantisk naturfilosofi. Mm. Och det synsättet gick igen hos många naturforskare då, som brukar räknas till den romantiska perioden, i synnerhet i Frankrike också. Så med andra ord, de här maskinerna och mätinstrumenten, de ökade inte bara sinnenas räckvidd. De ökade också räckvidden för vad man kan kalla den mänskliga intentionaliteten, alltså mänskliga avsikter. Och det här innebar en förändrad syn på maskinen från vad en maskin var och kunde vara, jämfört med hur man hade sett det tidigare. För den tidiga maskinfilosofin gick ut på, där var urverket liksom mönstermaskinen. Det ser vi hos Newton, det ser vi hos Linné. Nu under romantiken så börjar man se på maskiner som någonting som hade en egen kraft, som var relaterad till människans förmåga då. Maskiner, det var någonting som det konverterade och transformerade energi, som en ångmaskin till exempel.
Mm. Så tidigare tänkte man till exempel klockan, den helt fristående från det mänskliga. Ja, den kanske måste dras upp då på något sätt, men den är inte på något sätt en förlängning av vad en människa är.
Nej, man kan säga så här att den klassiska maskinen, den hörde ihop med begrepp och fenomen som massa, position och hastighet. Det är typiskt för newtonsk fysik då ju, och världen som ett urverk. Den romantiska maskinen, den hörde ihop med andra fenomen som potentiell energi, fluiditet eller flöden. Så exempel på sån, förutom ångmaskinen som jag nämnde, så elektricitet och magnetism intresserar man sig väldigt mycket för. Och de är både osynliga och mätbara. Mm. Och ta det här med ångmaskinen, strävan att förstå ångmaskinens funktion som energiomvandlare. Den omvandlar ju värme till fysiskt arbete. Man försökte förstå den, så etablerades som en följd av det en ny fundamental del av fysiken som heter termodynamik. Som är då, man brukar säga att det finns tre grundläggande fysikaliska teorier för att förstå fysik. Fysikaliska grunden för universum. Det är relativitetsteorin, kvantmekaniken och termodynamiken. Så termodynamikens lagar hör till de här riktigt fundamentala aspekterna av materialiteten eller fysiken. Och ledde också senare under 1800-talet och framförallt under 1900-talet blev grundläggande, kan man säga, för att förstå vad det är som är så speciellt med liv. Det var också någonting som upptog de romantiska naturfilosoferna. Alltså vad skiljer liv från newtonsk materia, om man säger så.
Mm.
Och där hade man ju då en annan syn på vad Newton menade med det här än vad Newton själv hade. Men det var ju inte känt på den här tiden. Så Newton såg ju till exempel, åtminstone under en period, universum som Guds sensorium. Det vill säga universum var Guds kropp egentligen. Så, och det ligger ganska nära den romantiska natursynen. Man kan åtminstone tolka det på det viset. Men newtonsk fysik, så som den uppfattades i början på 1800-talet, slutet på 1700-talet, början på 1800-talet, det hade att göra med de här väldigt mekaniska begreppen då. Massa, position, hastighet. Men i och med intresset nu då för det här med fluiditet till exempel, potentiell energi, så associerade man maskiner inte bara med distansering, inte bara med rationalitet, inte bara med oföränderlighet eller mekanisk pålitlighet och sådana saker, utan man associerade i lika hög grad med omvandlingar, med fantasi, med fantastiska metamorfoser. Man kan säga så här att för en romantisk naturfilosofi, inklusive människan och inklusive människans artificiella produkter och maskiner, så kan man säga så här att även maskiner var på sitt sätt levande för många av romantikens naturforskare. Och de var levande så som förlängningar och förstärkare av människans liv. Och i det här så finns ju inte ett spår av någon kartesiansk dualism.
Nej, och det är ju väldigt märkligt i och med att vi har lärt oss så här långt att den har varit så förhärskande sedan Descartes tid.
Det är också intressant med tanke på det nu då, för att vi har ju konstaterat, och det menar jag helt riktigt, att den kartesianska dualismen har förverkligats i yttervärlden och har kommit att påverka hur vi ser på livet och tillvaron och världen i oerhört hög grad i vardagen. Eftersom vi har byggt upp institutioner, vi har byggt upp vår byggda värld så att säga, har vår konstruerade värld, materiellt konstruerade värld, har byggts upp på de kartesianska premisserna i väldigt stor utsträckning. Det betyder, och vårt sätt att dela upp utbildningarna på universiteten har också i allt högre grad kommit att präglas av den här dualismen. Man pratade till exempel om de två kulturerna och sånt, naturvetare och humanister. Det sitter fortfarande i det där.
Mm.
Men om vi tittar på naturvetenskapen själv, så börjar ju i och med den här romantiska naturfilosofin, så börjar en utveckling som man kan säga kulminerar under andra halvan av 1900-talet och idag i hög grad kulminerar i form av en helt annan typ av helhetssyn där man fast i andra termer och mera utarbetat och sofistikerat nu då i någon sorts, ja, varför inte Humboldtska termer om man så vill. Och Humboldt hade också en vision om utbildning att skulle ske på de här premisserna. Ske på de här helhetspremisserna, att man skulle förstå olika ämnen i förhållande till varandra. Men det där har ju inte slagit igenom generellt alls, tyvärr.
Men det du menar med den här utläggningen om den romantiska naturforskningen, det är att det egentligen finns två linjer, eller två möjligheter inom den så kallade naturvetenskapen.
Ja, det kan man säga. Och de har gått rätt så skilda vägar och representeras av olika ämnen. I fysiken till exempel så har ju det man brukar kalla för en reduktionistisk vetenskapsfilosofi dominerat och gör fortfarande i hög grad. Den driver ju till exempel det här sökandet efter det som man brukar kalla på engelska en theory of everything. Teorin om allting, alltså den där grundläggande formeln som förenar kvantmekaniken och relativitetsteorin.
Just det, och där är väl det här CERN-laboratoriet, eller den där partikelacceleratorn, den är med i det sökandet på något sätt.
Precis, och i biologin har du också en motsvarande reduktionistisk skola som till exempel vill förstå evolution i princip i termer av genselektion. Darwinistiskt urval baserat på gener och ser inte gärna hela organismerna som särskilt betydelsefulla.
Mm.
Medan du i andra delar av biologin, som i vissa former av ekologisk vetenskap, tittar du på just vad organismerna egentligen har för sig. Så det finns olika skolor inom naturvetenskapliga discipliner av olika slag idag som går mera åt det ena eller det andra hållet, kan man säga.
Mm. Men det låter ju på dig här som att i den romantiska natursynen, eller den romantiska naturforskningen, här finns en typ av impuls som efter det som vi letar efter, eller i alla fall jag letar efter, det vill säga en typ av besjälad modernism.
Ja, i allra högsta grad.
Mm.
Så är det verkligen. Och det försvann ju sen, kan man säga. Den levde väl... Vi pratade i förra programmet om första världskriget. Den här romantiska natur- och teknikfilosofin som jag väldigt översiktligt bara skissade nyss, den hänger ju också väldigt nära ihop med framstegstro, helt enkelt. Med synen på människan som en positivt skapande kraft av nya förhållanden. Om man tar Humboldt återigen, han var ju en stor entusiast för frukterna av franska revolutionen och amerikanska revolutionen och sådär. Han var god vän med president Jefferson till exempel.
Mm.
Och var väldigt mycket för den här nya politiken också. Och så han såg, som helhetstänkare som han var, så såg han allt det här som uttryck för samma helhetssträvan och samma liksom... harmoniska relationer mellan människans alla olika intressefält. Och det levde ju kvar under en väldigt stor del av 1800-talet det här, i den intellektuella världen och i konstvärlden och på många områden, även tekniken som jag har sagt, hos vissa, många i alla fall, som på ett sorts filosofiskt plan. Mm. Och det inspirerade också mycket nya upptäckter som hade med elektricitet och magnetism och termodynamik och sånt att göra. Ampere till exempel, vi mäter ju strömstyrka i ampere.
Ja.
Ampere var ju en fransk naturfilosof i den romantiska andan som var väldigt mycket inne på det här. Den här typen av helhetssyn på det maskinella också. Mm.
Men det verkar ha funnits, i alla fall mot slutet av 1800-talet, någon typ av väldigt dynamisk, fantasiintensiv naturforskning.
Ja, verkligen.
Jag tänker på det här.
Alltså Humboldt sa uttryckligen att fantasin var nödvändig för att förstå naturen.
Ja.
Utan fantasi så kunde naturforskaren inte förstå vad han såg.
Mm. Ja, men tänk till exempel när elektriciteten kom. Den är ju total magi.
Ja, visst.
Faktiskt.
Ja, visst.
Och det finns sådana personer som han, vad heter han, Nikolaj Tesla, som nu har fått ge namn till den här elbilen. Om man börjar söka på hans namn på nätet så hittar man helt fascinerande berättelser. Ja, några är väl lite överdrivna, men andra är nog lite sanna. Att han bygger stora torn och försöker då göra märkliga saker med elektricitet. Vissa säger att det där kanske skulle kunna funka, och andra säger att han var helt fel ute.
Men Humboldt var också väldigt fascinerad av elektricitet. Det finns historier där om hur han sprang, när det kom förfärliga åskväder, så sprang han omkring ute och mätte elektrisk laddning här och där på olika sätt, med fara för sitt liv ibland. Liksom, bara för att det där måste man förstå, detta fenomen. Det var en otrolig fascination för elektricitet alltså.
Ja, det verkar funnits en, det finns ju den här berättelsen, jag vet inte om vi har tagit upp den någon gång, men Niels Bohr som funderar över atomen.
Mm.
Hur han har liksom resultat på något sätt, så att han är nästan framme till att han ska kunna beskriva den, men han hittar inte någon modell för det. Och sen så drömmer han. Och i den här drömska visionen så ser han den här traditionella, den bilden av atomen som vi är vana att se idag.
Den här modellen av som lite solsystem.
Ja, men exakt. Och den kommer då till honom i en dröm, sägs det.
Ja.
Men jag tycker att alla de här, det är något väldigt hoppingivande att världen är så, det finns alla möjligheter. Och det är klart, de gjorde ju stora upptäckter.
Ja, visst. Men verkligen.
Men det är ju också samma tid, om vi tar slutet av 1800-talet. Jag vill ju bara bygga med en tidsmaskin så jag får åka dit. Men jag menar, det där går ju också över i en typ av mer modern okultism och, vad ska man säga, lite vidskepelse och faktiskt ganska flummiga saker.
Ja, det alla finns, den sidan finns. Den sidan finns.
Ja,
särskilt mot slutet.
Ja, men du vet det här med ekoplasman som...
Ja.
Så att det är ju någonting som går lite över styr också. Men så måste du väl få göra också?
Ja, alltså det är ju liksom ingen hejd på saker och ting egentligen på 1800-talet. Det är ju, jag är benägen att sympatisera med den önskan här på ett sätt. Det hade ju varit så otroligt intressant om världskrigen inte hade ägt rum på 1900-talet. Om inte de här onödigt destruktiva revolutionerna hade ägt rum och så vidare.
Mm.
Om man hade haft vett att fortsätta i samma konstruktiva anda, som det fanns ju väldigt starka tendenser till det alltså.
Det finns, det här är kanske ett litet sidospår. Men
det är lite önsketänkande, man kan roa sig med.
Jo, men jag kom på det här. Jag läste en bok om rysk teologi som jag är väldigt intresserad av. Och det här är lite sidospår egentligen på det romantiska, men det sätter ändå någon typ av rysk inramning. Och det är att efter revolutionen så försvinner ju kyrkan från det ryska samhället. Men grundfilosofin som ligger i rysk ortodoxin, den lever kvar. Och då förs över till vetenskapen. Och en av de viktigaste komponenterna i rysk ortodox teologi, det är uppståndelsen.
Mm.
Och då ser man i naturvetenskapen en typ av närmast gudomlig men ändå sekulär kraft att ge människan en typ av evigt liv.
Mm.
Och det är därför man balsamerar, enligt den här boken då, Lenin. För att man var så övertygad om att vi är ju bara några år ifrån att väcka döda till liv.
Ja. Alltså, faktum är att man kan se, det här tycker jag definitivt att vi måste återvända till i ett senare program. För faktum är att det finns en väldigt lång och stark transhumanistisk tradition i Ryssland. Och den har blommat upp nu så efter murens fall och nya Ryssland. Och det här, den har blommat upp alltså väldigt mycket. Men den har djupa historiska rötter och de hänger nära samman med det du nämnde, den ortodoxa uppståndelse, betoningen av uppståndelsen.
Mm.
Det är lite speciellt för den ortodoxa kristendomen att man betonar den så starkt. I väst har man mera betonat offer döden.
Men tillbaka till väst då.
Ja.
I den romantiska konsten och musiken som jag har studerat ganska intensivt, där finns ju en uppfattning om, just under romantiken, att människans inre, som döljer sig i någon typ av nattligt tillstånd. Natten är ju en sån där viktig romantisk symbol. Månen. Ett sådär romantiskt slagord är ju att natten är människans sanna hem och rike.
Mm. Det är mycket det där med det fördolda.
Det fördolda, ja. Ja. Men i den typ av konst som betonar det här fördolda, mörka, nattliga i oss, allt är inbjudet till ett oändligt äventyr. Vi vet inte vilka vi är, men någonting i världen säger att det finns ett svar. Långt, långt in i det fördolda förstås. Men svaret finns. En typ av upptäckarlust.
Mm.
Och den typen av romantisk hållning längtar efter. Han har alltid längtat efter. Det är tanken på den djupa skogen som ändå bär på någon typ av hemlighet. Allt är inte upptäckt.
Mm. Mm.
Det måste ju under det här 1800-talet, när expansionen skedde så snabbt, när man på riktigt kunde lägga de här telegrafkablarna under Atlanten, som också är ett under.
Mm.
De försökte ju några gånger, det gick ju av första gången. Så att det är liksom, de la ut, jag tror de la hundratals mil kabel och sen gick den av. Då fick de åka tillbaka och tvinna ihop ny kabel. Men sen efter några försök så låg den där och så gick det då att telegrafera med ljusets hastighet, skicka meddelanden. Vilket äventyr alltså. Och det är ett äventyr som både går utåt i världen och inåt.
Mm.
Och inåt så gör den ju det via konsten då, till stor del. Och det finns den här samstämmigheten. Kyrkan är väl lite klämd under den här tiden?
Ja, under 1800-talet så tappar ju i väster, ja, är det ju definitivt så att kyrkan tappar greppet mer och mer.
Men konsten gör ju inte det.
Nej, verkligen inte.
Utan konsten lyckas ju hålla kvar vid det här utforskandet av människans djup. Det finns ju några figurer där i slutet av 1800-talet som skriver så klart om den senromantiska eller tidiga modernistiska konsten som en typ av, vad ska man kalla det, uppenbarelser av den rena sanningen. Jag läste Rilke var i Paris, jag måste vara till slutet av 1800-talet, och ser ett antal stilleben av Cézanne, målaren. Hon skriver hem till sin fru. Och alla de här breven finns kvar. Och det är, han får ju då en typ av religiös upplevelse av, eller mystik upplevelse, bara att se ett stilleben som är en vattenkanna, ett äpple och en apelsin. Men där är en typ av objektet som man studerar ju väldigt torrt, men det inre är väldigt levande.
Mm.
Och resultatet av den meditationen som han utför framför den här konstverken blir ju fantastisk. Han menar ju då att konstverket är hårda diamanter som människan rycker upp ur tidens flod och gör till något evigt.
Det är fint.
Sen när du målar då äpplet, så tar du äpplet in i evigheten. Rycker det ur tiden på något sätt. Men jag känner ju idag att konsten till stor del, inte fullt ut, men till stor del har tappat den här förmågan.
Ja,
precis som kyrkan tappade på 1800-talet. Så att den renässans som i alla fall jag hoppas på, den behöver komma även där.
Men den vetenskap vi känner till idag är ju till största delen väldigt annorlunda. Den här 1800-talsvetenskapen som alltså på sätt och vis upphörde som animerande, stimulerande kraft under 1900-talet. Och det har väldigt mycket med krigen att göra på många komplicerade sätt. Men en följd av i synnerhet andra världskriget är att forskningen blir i allt högre grad industrialiserad. Alltså väldigt mycket av det som blev avancerad forskning redan under och fortsatte efter andra världskriget hade sin grund i de militära ansträngningarna. Alltså forskningen gick i krigföringens tjänst i väldigt hög grad. Sådana saker som vi har anledning att återkomma till och som faktiskt har en romantisk naturfilosofisk bakgrund begreppsmässigt som systemteori utvecklas under andra världskriget och efter andra världskriget för att förstå sådana saker som artilleripjäser. Hela det komplexa som fenomen som det innebär att avfyra artilleri och träffa rätt börjar man se som en sorts människa-maskinsystem. Och det här är en av bakgrunderna, det finns flera andra bakgrunder också, men det är en av bakgrunderna till det som kommer att kallas systemteori och systemforskning efter andra världskriget. Och väldigt mycket annan forskning, det finns ingen anledning att röra upp alltihop. Det är väldigt mycket av det vi känner till överhuvudtaget som har fått stor vetenskaplig betydelse. Blir mer och mer en sorts forskningsindustri. Med starka band mellan stater, stora företag och forskningssamfundet. Det där är egentligen nytt och har ingen motsvarighet under 1800-talet. Nej, överhuvudtaget.
Jag tänker att det är svårt i en sån forskningsindustri att vara en äventyrare.
Ja.
Som åker runt med din barometer i bergen.
Ja, och det blir mycket mer specifikt resultatinriktat och nytt och inriktat på olika sätt också när det gäller att få finansiering inte minst. Så den där, vad ska vi säga, djupare mänsklig entusiasm för att greppa och förstå världen i sin helhet som utmärker så mycket av 1800-talstänkandet, den dör under 1900-talet. Det är ett av offren för första andra världskriget skulle man faktiskt kunna säga. Och det där är ju väldigt synd. Och vi upplever ju idag på många områden bristen på sådan förståelse, bristen på sådan forskning som är lika avancerad på sitt sätt som alltså inte gör någon kartesiansk uppdelning mellan människan och naturen till exempel. Det inre och det yttre verkligen väver ihop det där på ett både vetenskapligt och inspirerande sätt. Det finns ju faktiskt en brist på sådan forskning i vad man kan kalla för mainstream fortfarande. Vi upplever det väldigt starkt.
Mm.
Samtidigt, de som har tänkt till lite grann gör det i alla fall.
Samtidigt som det alltid känns, det är klart, bara för att inte göra bilden för svart, vit. Det finns ju alltid små motrörelser.
Aha, ja.
Jag menar, om man bara ser från mitten av 1900-talet fram tills idag, 60-talet med flower power-rörelsen och hippie-rörelsen. Ibland när jag läser texter från den tiden så tänker jag, men vadå, varför dog det här? De har ju helt rätt. Okej, det var mycket droger och det var en ungdomsrörelse, men liksom inställningen var ju rätt, den var ju rätt häftig ändå. Världen var, dels hade vi världskrigen och sen så det moderna projektet var på något sätt slut. Och då säger en hel ungdomsgeneration att vi, det är Rousseau, ja, igen, tillbaks till naturen. Och ja, du vet allt.
Jag skulle också utan vidare säga så här, att det finns faktiskt, trots vad jag sa nyss om bristen på helhetssyn och sådär, det präglar väldigt mycket av det som har blivit, låt oss säga, konventionell 1900-tals forskning som fortfarande är väldigt stark och dominerande på många håll. Men den har fått konkurrens, svår konkurrens, som kommer att bli svårare och svårare, av en ny romantisk forskningsrörelse egentligen, som har att göra med internet och den digitala tekniken. Det skulle jag utan vidare se som en 2000-talets romantik faktiskt. Och det är ingen slump att väldigt mycket av den forskning och det tänkande och den typ av nya sorts filosoferande som hänger ihop med internet och den digitala utvecklingen, de som ligger bakom det i dess första skeden, de hade väldigt nära förknippade med 60-tals hippie-rörelsen, om de inte själva var rent av var fullfjädrade hippies.
Just det.
Så där finns otroligt starka idéhistoriska samband mellan internet och hippie-rörelsen.
Ja.
Som var en, som du så riktigt påpekar, är en romantisk rörelse.
Precis, det finns hela tiden den här romantiska underströmmen.
Så, men romantiken är på väg tillbaka i ny form, ja, det skulle man kunna säga.
Men jag kände också den här entusiasmen kring det digitala för sig 10 år sedan och höll på en del med de frågorna. Och jag tyckte att det var där många viktiga tänkare rörde sig. Men sen så, de senaste åren så tycker jag bara att det digitala, ja, är väldigt bred definition, det har kommersialiserats, så det liksom, luften har gått ur det, men du kanske inte håller med.
Jo, men på vissa sätt har du gjort det. Det har ju skett en kommersialisering och en tendens till monopolisering och allt möjligt av internet. Och det som från början väckte mycket av de här romantiska förhoppningarna när det gäller internet, om det skulle vara fullständigt öppet och fritt och allting. Det finns ju starka krafter som försöker liksom begränsa det där på alla möjliga vis. Låsa in internetanvändarna i olika plattformar, inga namn nämnda, till exempel. Som ju går emot den här ursprungliga romantiska frihetsvisionen, någon sorts digital Humboldt-vision nästan. Men det har ju inte dött ut, och det finns ju motrörelser där. Det finns andra aspekter också, mer direkt forskningsmässiga, att väldigt mycket av det som är spjutspetsforskning idag bygger på användning av datorer och kan inte ske överhuvudtaget utan datorer hjälper till som nästan som forskare i vissa avseenden.
Men får jag ska fråga dig en sista sak i dagens program. Vi har nämnt det några gånger nu. En typ av längtan till efter en ny renässans.
Mm.
En återupptäckt av något. Vad skulle hända om vi tog den, om vi gjorde som förr i tiden? Det vill säga gick tillbaka till antiken. Och vi började läsa Corpus Hermeticus. Nej, Hermeticum.
Ja.
Platon, Aristoteles,
ja,
lite gamla egyptier.
Ja, det är
alltså på riktigt, ja, och inte bara som någon typ av litteraturhistoria, utan att det här skulle vi då försöka få upp på en hög nivå. Så att det är inom naturvetare, humanister, politiker. Alltså att det måste bli lika. Vad skulle hända om det blev lika brett som det blev där 1400-talet, 1500-talet? Vad skulle hända, tror du?
Jag kan inte riktigt föreställa mig än hur det här rent konkret skulle yttra sig. Vad jag kan se däremot är hur det har börjat yttra sig allt starkare på det intellektuella området. När det gäller hur man seriöst i flera och fler kretsar pratar om hur man kan förstå världen. Och i och med och människan. Och man kan då förstå världen på ett mera, låt oss kalla det systemmässigt, holistiskt sätt. Vi kan reda ut vid ett senare tillfälle lite mer i detalj vad det där betyder egentligen. Och inte minst hänger det väldigt mycket ihop med hur man förstår den digitala världens relation till den fysiska världen. Alltså förhållandet digital värld, köttvärld som en del kallar det. Mm. Där finns otroligt intressanta teorier och spekulationer idag som jag sa nyss, det går i någon sorts romantisk riktning på ett, tycker jag, egentligen bra sätt, samtidigt som det finns massa idioti också. Det får man jämt dras med, men jag tror idiotin behövs för att det som är bra också ska komma fram. Så man kan liksom inte önska sig fram det där som är det bästa på en gång. Det måste liksom prövas fram allt eftersom. Men sen det finns det ju de här motkrafterna hela tiden också som vill hålla kvar vid 1900-talstypen av vetenskap och teknologi och politiska ambitioner och alltihopa. Mm. Så ingenting är smärtfritt, ingenting går av sig självt. Du nämnde vad skulle hända om man läste Platon på allvar igen. Det finns faktiskt en tendens, man har sagt länge, att modern vetenskap är mycket mer passar mycket bättre ihop med Aristoteles än med Platon. Men det där håller på att ändras. Platon är på väg tillbaka i den fundamentala vetenskapsfilosofin på ett ganska överraskande sätt. Och återigen blir det för mycket att ta det just nu då, va? Men en annan sak som försvann ur vetenskapen i och med den här nya typen av 1900-storskalig 1900-tals vetenskap, efter andra världskriget i synnerhet och fortfarande. En sak som har försvunnit är evighetsperspektivet, som var väldigt viktigt för romantikerna också.
Just det, du har alldeles rätt. Jag har inte tänkt på det. Evigheten, även om den då kanske på den tiden var svårfångad och inte kunde klä sig i kyrkliga eller kristna termer, så fanns den ju ändå. Ja, det är därför Rilke säger att konstverket rycker tingen ur tidens flod.
Ja. Det låter som Platon, ett känt citat från Platon apropå det, jag kommer inte ihåg det ordagrant, men det är så här: tiden är evighetens rörliga avbild.
Just det. Och det är ju det här som Proust sysslar med i sin stora roman också.
Den berömda Madeleine-kakan.
Ja, exakt. Han tycker innan dess att han har levt ett meningslöst liv, för att allting är bara flyktigt. Det är bara tomt jagan efter vind eller vad det står i Bibeln. Men så får han den här Madeleine-kakan som på riktigt var en rostad macka med någon typ av marmelad. Man tyckte inte det var tillräckligt snyggt. Nej, så han bytte ut det till Madeleine-kaka. Det var mer poetiskt. Och då återerinrade han sitt eget liv. Mm. Och lyckades då besjäla hela sitt liv. Ja. Egentligen bara genom att skriva fram det.
Och åter erinrar ett grundläggande platonskt kunskapsbegrepp.
Just det. Och då fick han en skymt av evigheten. Mm. För att konstverket blev evigt och hans liv blev ett konstverk. Mm. Mm. På så sätt blev han evig. Mm.
Så är det någonting vi verkligen har tappat bort under 1900-talet och fortfarande är borttappade i förhållande till, så är det ju evighetsdimensionen i livet. Det.
Men ska vi inte låta nästa avsnitt handla om just evigheten då?
Ja, vi kan ta en liten paus från de här mera konkret historiska sammanhangen och bli riktigt filosofiska ett tag.
Mm, det tycker jag låter bra.
Du har hört Människan och maskinen, ett program av Per Johansson och mig, Erik Skylt. E-postadress till oss, det är maskinen@sverigesradio.se.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.